Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Och den här är på.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie Mattias. En podcast som vi presenterar i samarbete med Compricer. Så, var du förvånad?
Nej, jag bara menar jag.
Okej. Säg något om Compricer för den som... Om det finns... Det finns väl ingen i världen som har missat Compricer.
Nej, men har man det så är det ju en jämförelsesajt som finns på nätet. Som också... som jag får använda dina ord, det är inte bara ett svart hår utan det finns ju faktiskt människor som sitter där också. Så att man kan jämföra bankdealer och försäkringsdealer, och är det så att man då hittar, vilket man sannolikt gör, ett bättre alternativ än det man har idag, då kan också personal hjälpa till.
Ja, men unna familjen att åka till Legoland i sommar genom att lägga 5 minuter på Compricer och sänka de där kostnaderna. Kolla i alla fall, vad har man att förlora? Liksom?
Ja, det kan vara värt det.
Så kan det vara.
Ja.
Du, jag känner mig så otroligt rik idag.
Vadå då?
Jag har varit utan i lägenheten, varit utan vatten och avlopp i 4 dagar. Mm. Jag har fått göra mina behov på en, liksom, en plasttunna ställd i duschen. Och jag har fått diska det lilla som har tvingat mig att diska. Jag får liksom hälla ut det vattnet ute på gatan i dagvattenbrunnen. Det är verkligen som filmen The Game. Vad ger man den som har allt? Man tar det ifrån honom och sen ger man honom det tillbaka. Mm. Njutningen av att slippa duscha på kontoret och på riktigt kunna skölja ur en kastrull. Eller bara sitta på toaletten. Alltså... Det är ju, det är lyx det.
Ja.
Jag har aldrig uppskattat avlopp.
Nej, det där är ju häftigt. Och just att man slås, varje gång när man inte har el eller vatten så slås man ju av hur jädra bra det är att ha el och vatten. Alltså.
Mm. Mm.
Jag hade faktiskt en liknande, jag var nere i vårt landställe här i helgen och kom dit och hydroforen strulade. Och hydrofor.
Ja, vad är en hydrofor då? För den
det är en behållare som gör att man kan behålla ett lagom tryck på vattnet så att inte pumpen står. Ja, vi har en egen borrad brunn.
Ja.
Och den reglerar ut så att inte pumpen... Ja, strunt samma.
Ja.
Och det ska vara en bra kombo av vatten och luft i den där.
Mm.
Och när det där strular då var det också känslan, shit, ska vi vara utan vatten helgen, då är det ju lika bra att åka hem nästan. Men så lyckades jag få ordning på den där, så att, men jag gjorde ju inte 4 dagar utan, så jag förstår att det känns bra. Du såg ovanligt glad ut när du kom här idag.
Ja, det var, tänk vad en dusch och en rejäl toalettsittning kan göra.
Är det nästan som att vi ska ha som ett tips då att folk, att skit, alltså låtsas som du inte har
skit vatten.
Skit i en tunna i 4 dagar och så kommer du bli lycklig.
Ja, det
när du väl får skita igen.
Det är ju någon sån, vi ska ju komma in på det idag lite grann, det som kallas för relativ rikedom och relativ fattigdom. Alltså i jämförelse med någonting annat, så vi påverkas ju väldigt mycket. Det krävs ju bara att man 4 dagar utan, så helt plötsligt så jämför man med det istället för att jämföra med.
Precis, och vi är så glada därför att vi har ju en väldigt bra, spännande gäst som vi lyckas få tillbaka.
En riktig expert.
En riktig expert.
Inte bara någon som tycker, utan någon som faktiskt kan.
Nu snackar vi hjärnforskare.
Ja.
På nivå som...
Krävs ju ingen hjärnforskare direkt kan man säga, men idag krävs det
en hjärnforskare. Så vi är välkomna Stina Söderqvist, varmt välkommen.
Tackar.
Vad kul att ha dig här.
Tack så mycket. Tack för...
Hur är läget med Stina då?
Det är jättebra.
Ja.
Härligt.
Känner du igen dig i det här att när man blir av med något man är väldigt van vid så liksom Så helt plötsligt man får tillbaka så känns det helt fantastiskt.
Verkligen, det tycker jag, bara man har varit ute och rest också om man kommer hem. Och så himla skönt att ha sitt eget. Ja. Allt och allt funkar så som man vet det funkar och så.
Mm.
Sen glömmer man bort det. Förvånansvärt snabbt också.
Borta bra men hemma bäst. Ja. Du, ja. Du jobbar ju till vardags på ett, med jättespännande grejer. Då. Du är hjärnforskare, men du är ju liksom inte bara vilken hjärnforskare som helst, utan du är ju som gjord för att hänga med oss.
Precis.
Egentligen skulle ju du ha den här podden.
Ja,
ja.
Kanske.
Ja.
Kanske jag tar över.
Ja.
Men jag är på ett företag som heter Dreams. Och vi har en app som hjälper folk att spara pengar. Så gör pengar... mer pengar och sparande framförallt lite mer meningsfullt, kopplat på lite mer emotionella bitar. Varför vill vi spara pengar till att börja med? Ställa lite sådana frågor. Och gör det socialt också, så att man kan spara tillsammans med kompisar och familj. Så hela grundtanken där är ju att göra, man ser en skillnad i att bankerna kanske bara når de som... liksom, har ett visst intresse till att börja med att få upp ett sparande.
For the choir,
ja, verkligen. Ja, de använder komplicerat språk. De använder väldigt rationella argument som de flesta, eller många i alla fall, inte riktigt kan identifiera sig med.
Nej, så där ja, det där är ju klassiker. Alltså man går, liksom, lyssnar på ekonomiexperterna i Aktuellt eller man sitter och kollar själv, så är det så ofta så att jag inte fattar hälften. Jag tycker ändå jag är ganska bra på ekonomi.
Jag sitter och skriker åt ekonomi hemma. Säg det på svenska, för fan. Vi behöver inte...
prata så vi förstår inte, för att försöka imponera på dina journalistkompisar. Ja.
Ja.
Och jag som kommer från psykologi- och hjärnforskarhållet, inte alls intresserad av ekonomi från början. Nu har jag ju blivit det, som tur är. Men... jag har själv upplevt det där att jag tyckte att ekonomi det är svårt och det är inte någonting för mig. Och sen så när man lär sig lite grann så inser man att men så svårt behöver det faktiskt inte vara. Men det krävs att någon hjälper en dit.
Och det jobbar du nu liksom från forskningshållet med?
Precis,
liksom
att... så då tog några ekonomer och några apputvecklare och designers och skapade Dreams och anställde några av oss som kommer från forskningshållet också för att få in det här. Hur fungerar hjärnan? Vad är viktigt för de beslut vi tar? Varför tar vi så ofta beslut som inte är så bra? Och hur kan vi hjälpa dem då? Alltså folk att ta bättre
beslut
med tanke på hur hjärnan fungerar. Så egentligen göra mycket det av så här reklam och spelbranschen gör, fast gör någonting bra av det. Att få folk att spara pengar istället för att spendera pengar.
Och idag ska vi prata om ett ämne som ju vi, när vi kom på detta tillsammans, för det var ju tillsammans vi kom på detta, så tänkte jag att det är intressant. Och det är, vi ska prata om avundsjuka. Om att jämföra och bli jämförd och hur vi fattar våra ekonomiska beslut, inte på så logisk grund och ibland på direkt ologiska grunder, för att vi är upptagna med att titta till höger och vänster och jämföra och tycka och tänka om hur andras ekonomi är.
Ja.
Det här samtalet började ju med att du berättade för oss om en undersökning som hade kommit.
Ja.
Och det satte sådana griller i huvudet på oss, så att det här måste vi komma och prata om.
Ja, berätta.
Ska vi börja där?
Vi börjar. Ja,
vi reser till Kanada.
Ja,
på 10 poäng. Vi ber oss från...
så, ja, som sagt, den här studien gjordes i Kanada. Det var en sån här så kallad registerstudie där man går in och kollar i offentliga... eller mer eller mindre offentliga register. Och vad de här forskarna då gjorde var att de kollade på grannskap, områden, där någon person hade vunnit på lotto. Så en person i det här grannskapet hade ökat sin ekonomi, eller förbättrat sin ekonomi väldigt kraftigt och väldigt plötsligt. Så då har man en väldigt bra jämförelse, för det är ju samma personer, det är samma liksom miljö, men det har hänt någonting drastiskt.
Ingenting annat har ändrats utom att en granne har plötsligt fått in en miljon på kontot eller
precis
något,
så då kollade de här forskarna vad händer i sådana här områden generellt. Så de kollade i flera olika områden, och vad de såg är att grannarna som bor nära den här som har vunnit på lotto börjar låna mer pengar, ökar signifikant sin risk för att gå i personlig konkurs. Och man såg, man kunde då gräva i de här registren, för att någon, när någon går i personlig konkurs så, i Kanada i alla fall, jag vet inte hur det fungerar i Sverige, men där så släpps då också, man får insyn, det blir offentliga handlingar för att se så här, vad är det som har hänt i den här personens ekonomi, var har pengarna gått. Så då kunde de här forskarna gräva vidare i det och se vad de faktiskt hade spenderat sina pengar på. Och då såg man att de här grannarna som inte hade vunnit på lotto men hade satt i personlig konkurs tenderade att spendera mer pengar på saker som syns utåt. Så en ny bil, snygga till huset utifrån, kanske snygga kläder. Man såg att de inte hade ökat sin konsumtion av sånt som inte syns. Så möbler inuti huset till exempel.
Häftigt alltså.
Ja, häftigt och
skrämmande.
Skrämmande och lite ledsamt hur otroligt lätt påverkade vi är.
Ja, men vad är din slutsats då? Jag får ju massa slutsatser i huvudet, men om vi börjar med du som har tänkt lite på detta. Ja. Eller de hade väl tänkt lite på detta också. Vad lär vi oss om oss själva och om världen baserat på
den här studien? Det finns flera olika aspekter av det. Det handlar ju dels så som vi pratade om här i inledningen, att det är relativt mycket. Så om man har när du går från att inte ha haft en toalett till att få en toalett, så är det liksom himmelriket. Så vi jämför oss ett tag, och sen så vänder du vid det, och sen så kanske du börjar säga, men ska man inte renovera det här badrummet, för att du var hemma hos någon kompis och såg att de hade så himla snyggt badrum eller någonting. Så det, vi jämför oss hela tiden och förflyttar vad som är liksom åtråvärt, flyttar den gränsen uppåt. Och det är också då en väldigt stark komponent av social påverkan. Så sociala drivkrafter är ju en av de absolut djupaste drivkrafterna vi har. Och det är otroligt liksom starka drivkrafter, för att ha varit evolutionärt, så har det varit så viktigt för oss att få känna oss del i en grupp. Få den här sociala tillhörigheten. För det har liksom främjat vår överlevnad. När liksom allt som tiden har utvecklat så i vårt moderna samhälle nu, så är det ju nya saker som gör att man får status i en grupp. Nya saker som gör att man får status och därmed känner att man har en given plats i en grupp. Man riskerar inte att bli utfryst om man är den coola. Och de delarna har ju väldigt mycket med konsumtion att göra och visa sin ekonomi. Särskilt ser man det hos människor som inte är jätterika. De allra rikaste, där är inte samma, inte nödvändigtvis samma status att visa upp sin rikedom.
Det tycker jag att jag kan se, att det kan vara mer liksom bling, så kan jag nästan dra slutsatsen att när jag träffar människor som det är, men det är stora guldklockor eller det är viktigt med att det ska vara sådana bil och sådana saker, så har jag lärt mig att dra slutsatsen att då är det nog inte så mycket pengar på kontot, medan man kan träffa någon som har, ja men liksom Mattias, som har jättemycket pengar på kontot, som sitter här i jeans och hoodie, men tittar man noga så ser man att skorna är ju liksom schyssta skor. Det är ingen H&M hoodie, utan att det är fel på H&M. Ni fattar vad jag menar? Att man liksom mer diskreta sociala markörer. Men när den här undersökningen då, för jag tänker som du tänker, då tänker jag så här, det är så viktigt för mig att känna att jag är lika god som mina grannar eller inte, liksom så här, så att jag tar lån och skaffar mig en sån där bil bara för att de har skaffat en sån bil, va? Men motsvarande finns väl inte åt andra hållet? Om man säger att man bor i ett område där en person går i personlig konkurs, gör det att folk spenderar mindre pengar? Förstår du vad jag menar? Skulle man kunna säga att vi anpassar oss åt båda håll? Finns det en motsatt, liksom, eller är det just att vi alltid ser det andra, vi ser statusen hos andra, och det, oavsett om vi ligger före dem på 13 andra områden, så är det där 14 där vi inte ligger före som vi fokuserar på. Eller?
Intressant fråga. Jag tänker att vi vill ju gärna vara medel eller uppåt. Så om någon, det är mycket möjligt att om man ser till exempel i Sverige på bostadslån, så är det någonting som är helt normaliserat. Det är alla, det är ingen som tycker att det är konstigt att man har bostadslån. Och det sänker ju då också rädslan för liksom vad kan hända med det här lånet. Alltså det blir inte lika dramatiskt. Så att det är mycket möjligt att det kan påverka åt det hållet också. Jag vet inga studier som har kollat på det.
Mm. Men det är ju skrämmande i vilket fall tycker jag att man ser pengarnas betydelse i våra liv.
Mm.
För det blir en ganska stor fråga då, att hjärnan eller att vi då har den här avundsjukan eller att den studien säger egentligen mycket mer än bara det, om man tänker lite djupare på det, så är det ju egentligen helt sjukt.
Otroligt, ja.
Att det är så och att vi styrs oerhört mycket av pengar. För det här ser man ju, precis som du säger, det är de som vill visa upp och det ska vara fina bilar och dyra saker. Och jag tycker att jag fattar ju inte när man tittar på standarden i Sverige, när man åker runt i Sverige, var man än åker egentligen eller var man än är. Så alla dessa fina bilar vi har i vårt land, alla dessa, gå in på Hemnet och titta på lägenheter som ska säljas, det är ju rena, alltså allt är ju nyrenoverat och det är så snyggt överallt och så att man häpnar ju. Jag fattar inte, det är någonstans som vi har pratat länge om, att vi är ju inne i en bubbla som alltså, folk har ju inte de här pengarna. Nej. Utan det är baserat på lån helt enkelt.
Ja.
Och det är ju märkligt att det är så oerhört viktigt när livet består av så jävla mycket annat.
Ja.
Jag tänker också, jag har bott ett tag nu, innan jag flyttade så bodde jag i Äppelviken som är en så kallad fin förort i Stockholm då. Och det byggs, någon har ju uppenbarligen lyckats där få byggnadslov där på en pool. Och nu byggs det pooler typ överallt. Mm-hmm. Och det är små sekelskiftes villatomter, eller med Äppelviken som är stora för att vara, men ni fattar, det är ändå anledningen. Och det är precis lika kallt i Äppelviken kan jag berätta som det är i Kungsängen. Det vill säga, det är ju liksom typ minusgrader 11 månader på år. Alltså det är ju inte, finns ingen rim och reson att ha pool, även om man skulle ha barn och grejer, därför att den kommer ju inte att det kommer inte att badas i. Då får man ju bygga någon inomhus då. Det är det ju inte.
Mm.
Men, och då är ju min spaning här att det här pågår liksom överallt. När någon börjar i syfte att antingen därför att man verkligen värderar det, eller man känner så här, nu jädrar, har vi vunnit på lotto eller lyckats sälja vårt företag eller vi har fått nya lönen eller vi, vad helst. Så drar man med sig alla andra. Och så blir det, ja, men normaliseringen av liksom avundsjuka, sen leder till normalisering och sen tar man sin toalett för givet och så tar man poolen för givet och sen så jag kommer ihåg när nu är det ju normaliserat för mig att jag har haft min mobiltelefon i 2 år och då är frågan om så här, ska jag köpa den nya när den kommer nu eller ska jag vänta en till när den kommer? Men min fråga är ändå, när ska jag uppgradera? När jag började med mobiltelefon, då tänkte jag när jag köpte en mobiltelefon att nu har jag väl den här mobiltelefonen.
Hoppas den håller längre.
Hoppas den håller resten av livet, typ så här, eller annars får man väl köpa en ny. Det var ju, alltså, det var inte som att jag var inne i någon så här tanke på att nu kommer mitt liv vara en lång uppgradering av mobiltelefoner till en bättre modell. Eller liksom, och det går ju fort. Och vips då från att man tänker så här, fan, han har mobil, det verkar praktiskt, det ska jag också ha. Alltså avundsjukan till, ja, men nu är det ju så här, nej, men jag är lite smart som inte köper varje iPhone utan köper varannan. Så här, hur vart det normalt att lägga 10 000 på en grej som jag bara svarar i 2 gånger per dag? Liksom?
Men varför, nu kommer en stor fråga här, varför är vi avundsjuka? Vad är avundsjuka?
Men avundsjuka, jag tänker, är man ser att någon har någonting som jag skulle vilja ha. I avundsjuka ligger också en missunnsamhet. Och jag vet inte hur vanligt det är att man är missunnsam. Det är säkert rätt vanligt också, men man kan ju få samma drivkrafter utan den här missunnsamheten, bara att se att, ja, men jag vill också ha sådär snyggt. Man kan unna den här personen att ha en pool på tomten, men man kommer på att jag vill också ha den här, för att det är det man ska ha för att passa in, för att man vill bli jämlik eller kanske. Men sen,
men jag tänker, om man mår bra på andra plan så kanske man inte behöver vara missundsam. Det finns ju faktiskt de som inte är avundsjuka.
Ja.
Eller som är, men det kanske är lätt då, för de kanske de sitter i ett läge så det är jävligt lätt.
Men avundsjuka kanske är fel ord.
Men det finns ju ändå, jag finns ju ändå, jag träffar ju människor, man blir, det är sådana människor man ser mest upp till, sådana som inte är, som man inte upplever i alla fall. De kanske går och är jätteirriterade av avundsjuka. Men det är så härligt att man träffar människor som inte är missundsamma, utan som det på riktigt känns som att de gläds ner när grannen kommer med en fin bil och tänker att shit, det har gått bra för den här personen, vad roligt.
Men är inte frågan, är väl egentligen inte om man är missundsam eller inte, eller så här, jag skulle vilja föreslå att det kan vi nästan lämna utanför. Frågan är, att man dras med, oavsett om man tänker gud vad bra eller jävla idiot, så är det ju att man faktiskt kommer krypande och börjar googla pooler själv eller kollar nu, okej, nu har han ett fodral till sina iPods, så jag kanske också måste ha fodral, det är kanske det man ska ha nu. Nu är det läderfodral till iPods som man ska ha.
Jag såg dem, jag satt precis och kollade på dem, jag har aldrig sett sådana för.
Ja, men visste de, det ser väl lite fint ut.
Nu, det här är typiskt exempel, jag visste inte ens att det fanns. Och nu sitter jag, det var ganska snyggt, skulle man ha ett sånt? Och så börjar jag fundera på,
vad har jag för fodral till mina iPods?
Ja, men jag ställer mig en fråga som jag inte ens visste fanns. Och helt plötsligt på 2 minuter har det blivit ett alternativ i mitt huvud eller någonting jag ska ta ställning till. Ska jag också skaffa sådana där, sånt läderfodral? Och där blir vi påverkade precis hela tiden i samhället och i våra vardagsliv. Alltså allt från reklam.
Just det. Till... Man ser grejer överallt. Man kan se vad någon annan har, eller man ser en annons, eller man ser på Hemnet eller vad det nu är för någonting då.
Precis, och du ser reklam för inte vet jag, någon munskölj där folk ryggar undan för att någon har dålig andedräkt, och sen så ska man ta det här munsköljet för då blir man liksom, då sticker man inte ut med dålig andedräkt, och sen så passar man in i gruppen, och då har jag kanske aldrig tänkt på, oj, undrar om jag har dålig andedräkt, men sen så för att vara på den säkra sidan så är det bäst att jag köper den där. Så att det föds liksom en ny, alltså reklamindustrin är väldigt bra på att också se till att du skapar problem som du inte visste att du hade innan.
Eller och tron att om jag bara gör detta, då kommer jag vara lycklig. Ja. Liksom så att den, för det finns väl så här undersökningar, har jag förstått, att liksom så här det här kopplingen mellan att längta eller vilja ha någonting, att den där suget efter någonting kontra att få, att man tror att om jag bara får det så kommer det må bättre. Mm. Men att det själva verket, själva fåendet inte hjälper i stort sett alls, eller hjälper det väldigt, väldigt kort. Är du med vad jag fiskar efter?
Jo, jag förstår. Ja. Men det ser man väldigt mycket med hjärnans belöningssystem som är väldigt kraftig och sitter liksom längst in i hjärnan bland våra liksom, tätt ihop med våra känslocentra och sådana saker. Det triggas igång dels av att ett sökande efter nya saker, och dels när vi får första gången vi får det här, första gången du liksom sitter på toaletten efter att inte haft någon toalett. Då får vi en belöning, vi känner att det här var väldigt bra. Det kan ju också vara sociala belöningar på sociala medier, du lägger upp något inlägg och får någon like och så blir du glad för det. Men vad det här är, då utsöndras då dopamin, signalsubstansen som gör att man upplever en belöningskänsla. Men vad det, dopaminet har en väldigt viktig roll i att göra att det förstärker signalerna också. Så att den, liksom evolutionärt så har det varit viktigt för att så här, okej, vi gick här i skogen, jag hittade ett träd med jättebra frukter. Då är det väldigt viktigt för hjärnan att komma ihåg var det här trädet stod. Och att de här frukterna verkade vara bra för oss för att de gav liksom bra energi. Så då när dopaminet utsöndras så lär vi också, oss också att det här var bra, det här ska vi fortsätta liksom, vilja ha. Det skapar ett begär, och det är just det här begäret då som blir så himla starkt och som är det som dopaminen och det här belöningssystemet går igång på. Det är liksom förväntan på att få någonting, och sen så som du säger, så snart man har fått det så börjar det leta efter nästa sak man vill ha.
Men det här är ju liksom illusionen om att vi fattar medvetna köpbeslut.
Ja.
Det tänker jag så här. Om man skulle kunna unna sig själv någonting som skulle förändra ens liv i ens ekonomi, det är ju att ge upp tanken på att jag något sätt fattar genomtänkta beslut.
Mm.
För då kan man på riktigt börja leta efter detta. Men jag tänker, du är ju expert på detta.
Mm.
När du ser en, vad det nu är du ser, nytt bowlingklot. Mm. Jag tar något som högst troligen inte finns där liksom. Mm. Är du så här, aha, nu drog dopamin, nu var det fruktträd här, så att jag behöver inte engagera mig i bowlingklot alls. Jag ska inte låta det bli en del av min problemformulering i hjärnan. Liksom, andas självvärde, eller kommer du hem med det där bowlingklotet du också? Alltså, så här, hur lurad blir du?
Liksom? Alltså, jag blir fortfarande lurad, men kanske lite mindre än vad jag blev innan jag började jobba med de här frågorna. För kring en medvetenhet kring frågorna så hjälper det också att man kan ta ett steg tillbaka. och fundera på, vill jag verkligen ha det här? Framförallt fundera kring så här, men om jag köper bowlingklotet, vad kommer jag då inte ha råd med?
Mm.
Det jobbar vi med på Dreams också mycket med, att så här,
alternativkostnader.
Så identifiera vad du egentligen verkligen vill ha, som inte bara kommer vara ett begär, utan någonting som faktiskt kommer göra ditt liv mer rikt.
För det är därför sparkonto inte funkar för hjärnan, för det är alldeles för abstrakt.
Precis, det är, liksom så här, det är bara rationellt.
Åh, vilket vackert bowlingklot. Ja. Eller så kan de stå på ett konto. Ja, det är ju, den fighten är väldigt svår. Liksom, dopaminet rusar ju mot bowlingklotet då. Och å andra sidan så fattar man, liksom, man har ju sett den här bankreklamer som är så här, här är ditt hus, och sen har man ritat till med liksom bara en krita, en pool eller ett garage eller en ny bil utanför. Mm. Och så tänker man, för bara ta ett lån, ta den på avbetalning. För bara 399 kronor i månaden så kan du liksom imorgon ha barna badade i pool här.
Mm.
Och då också så här, dopamin går direkt liksom. Jag ser poolen, jag tänker inte, vänta, 399 kronor i månaden gånger 12 månader gånger 40 år. Det är ju liksom så här, herregud vad mycket semester jag kan åka på för de pengarna.
Mm. Mm.
Att det är svår, det här är svåra grejer för våran hjärna.
Så man får hjälpa den.
Klara av.
Och, det är precis...
och hur ska man hjälpa den då? Hur ska vi göra?
Ja, men jag tänker att... fundera på det man verkligen vill lägga sina pengar på, och gör det också, om vi ska återkoppla till det här sociala, gör det till en social aktivitet. Vi ser på Dreams då att i Dreams kan man spara till egna drömmar, eller så kan man spara i gruppdrömmar där man spar kanske, ja men jag spar till en resa med mina tjejkompisar, så då har vi satt upp det för ett år sedan och spart en viss summa varje månad som vi nu börjar komma upp till. Då blir det en social aktivitet. Det blir liksom socialt okej att snacka om sitt sparande. Och det blir, vi ser till att ingen hamnar... Vi har pratat om det långt innan. Det blir en liksom väldigt stor belöning, för man bygger upp den här spänningen inför själva resan också. Vi har liksom ett gemensamt projekt där. Och det ser vi i vår statistik. Att de drömmar som är gruppdrömmar blir mycket oftare uppfyllda. Så folk klarar av att spara ihop till sitt mål bättre när det är en gruppdröm.
Men kan det vara också, för att återkoppla till vad jag tänkte på det när du berättade tidigare, så sa du ofta så här att gruppen gör, alltså i det här fallet med grannskapet då, där lottovinnaren fanns till exempel, att gruppen, är det så att vi är flockdjur och vi ser, likväl som man kan vända det här att spara tillsammans eller göra det som grupp är starkare, men likväl som du sa att man vill, när du säger att man vill tillhöra, så här, jag vill också ha en grill därför att man vill vara med i gruppen för att inte bli utstött.
Mm.
Är det lite, är på rätt spår där liksom?
Ja, det är samma mekanismer, och det är svårt att motstå dem, så då får man försöka använda dem till sin nytta istället.
Mm.
Att liksom göra sparande till en social aspekt. Det finns också på sociala medier väldigt stora grupper och bra forum. Man kan lyssna på podcast som pratar om sånt här i en positiv vinkel i det man vill. Så då blir det mer och mer socialt accepterat, och du liksom skapar en grupp där det här är...
Det kanske skapas en grupp där man vill åka så här, kom så långt för så lite pengar som möjligt. Ja. Grejen till exempel kan ju bli då starkt och accepterat att göra, mot att man ska åka flashigt eller bo dyrt. Eller liksom.
Men det är jäkligt intressant det här med att oavsett om vi tänker, det spelar ingen roll om vi tänker eller inte tänker på det, vi påverkas i alla fall.
Mm.
Jag tror att någon sa så här, om du prova gå på, om du är helt ointresserad av fotboll, åk till Liverpool eller någonting, se en hemmamatch med liksom så här många tusen människor på stadion som alla står och jublar, och hjärnan kommer bara explodera. Du kommer ha det fantastiskt. Du kommer skrika dig hes när det blir mål.
Mm.
Väl medveten om att du är helt ointresserad av fotboll. För det spelar ingen roll. Därför att när gruppprocessen drar igång, då drar det igång. Jag har ju jag har sett Michael Flatley i Globen. Vet ni vem Michael Flatley är?
Nej.
Han är liksom så här Riverdance-kungen. Det är han som typ uppfann Riverdance. Mm-hmm. Liksom, jag var där med några som verkligen älskade det. Så är det något jag inte är intresserad av, så är det dans. Liksom. Det kan vi konstatera. Och Riverdance är inte ens på topplistan över de mest intressanta av alla ointressanta danser.
Mm.
Liksom så här, men när jag är där och du vet, det är musik och det är fart och det är alla bara, oh, han kom 10, 9, det är så här. Jag får ju så här, håren reser sig på armarna liksom, och får rysningar över hur jävla coolt det var. Men det är fortfarande dans. Mm. Liksom. Och då fattar man ju då att när det blir så här, åh du vet, han har pool eller han hade råd med en ny Mercedes mm. eller nu är årets julklapp i en iPad. Liksom, så, här, mm. så att man dras med oavsett om man tänker så här, nej, jag fattar kloka köpbeslut, jag tar det margarinet som jag tror är bäst för mina barn. Det gör vi inte, nej. Vi köper det som vi tror att alla andra köper som tror att det är bäst för sina barn. Mm. Liksom.
Ja, men det där är ett väldigt roligt exempel och ett väldigt bra exempel på hur att den här grupptillhörigheten är ju väldigt formbar också. Det kan gå väldigt snabbt. Det räcker med att du åker till Globen och sätter dig mm. och kollar på den här Riverdance. Så blir du en i den gruppen. Mm. Eller liksom du börjar dela det intresset även om det bara är för en timme.
Mm.
Och det ser man inom socialpsykologin att vi kan liksom modifiera de här grupptillhörighet kan modifieras rätt liksom kraftigt och snabbt. Men sen så tänker jag, det är också det här, vare sig du vill eller inte, eller vare sig du tänker på det eller inte, så vi påverkas ju ännu mer nästan av reklam när vi inte är medvetna om det. Det visar också forskning att sån reklam som spelar på våra känslor, som det är väldigt vanligt att de gör, är faktiskt mer effektiva när de sker lite i bakgrunden, när vi inte aktivt kollar på dem. Och anledningen är att...
Exempel då. Mm. Vad tänker du då till exempel?
Om tvn står på i bakgrunden och du inte kollar ordentligt.
Så när man säger så här, reklamen funkar inte på mig för då sitter jag ändå och kollar mobilen under reklampausen så är det kanske precis tvärtom. Den funkar till och med bättre om jag inte riktigt har fokus på om hon är både mamma och tandläkare, hon som pratar om tandkrämen, för det går in...
För att då du registrerar då det och associerar det till någonting positivt utan att ha de här... den här uppmärksamheten och det kritiska tänkandet på.
Mm.
Och det är ju mycket av reklamen spelar ju i princip bara på känslor. Alltså inte för om man kollar på reklam för mobiltelefoner och det är en fotbollsspelare eller en popstjärna. Mm. Inga namn nämnda. Vad har de med mobiltelefoner att göra egentligen? Alltså vad är det som säger att det är en bra telefon för att de använder dem? Utan det handlar ju bara om image och att folk ska identifiera sig med att men om den här personen använder den telefonen, då vill jag också göra det. Så det har ingenting att göra med att prestandan av telefonen eller...
Då hade Råd och Röns chefredaktör varit den enda som gjorde reklam.
Ja.
Jag rekommenderar den här precis. Telefonen. Den
och sådana reklamer ser man väldigt sällan.
Ja, ja precis.
Och det är väldigt spännande också.
Min favoritreklam på konstiga sådana där det är 8 av 10 rekommenderar en viss pizza, djupfryst pizza.
Ja.
Det tycker jag är en fantastisk statement. För jag är beredd att sätta pengar på att 8 av 10 går inte runt och rekommenderar djupfrysta pizzor överhuvudtaget. Jag råkar säga att 99 av 100 har aldrig sagt, vet du vad Mattias, en djupfryst pizza, du borde prova det i den här. Så att säga att 8 av 10 rekommenderar, dessutom
men,
en speciell.
Men det här är ju på tal om gruppen, så ser man också varför det är sådana skillnader. Det räcker ju med att åka runt i Stockholm till olika delar av staden, så är det ju helt olika stilar också.
Ja.
Någon del så är det väldigt mycket märken och märkeskläder och finare, och någon annan del så är det lite mer, ja men något helt annat stuk, och åker ut i förorten så kan det se på ett annat sätt.
Mm.
Och det är väl också för att man är där man bor, man vill tillhöra den, bor man i en viss del av stan så utan att man kanske tänker på det så glider man liksom in i och passar in liksom i gruppen.
Ja.
Ja men det är ju ännu värre, nu pratar du om en del av stan, de flesta av oss. Den stan vi bor mest i är ju våran sociala mediekrets. Det är liksom om vi ska prata om våran grupp, våran stam. Det är vårat Insta-konto eller vårt Facebook eller vad det är för någonting. Och där är det ju verkligen att det är ju bara en effektivt arbete med att plocka ihop saker liksom som är precis de sakerna du själv tittar på. Det är liksom att man matar ett monster som bara blir större och större.
Mm.
Och alla lägger upp bilder på sitt bästa. På poolen, på Thailandsresan, på liksom vad det nu är. Och då ser man bara pooler, Thailandsresor, och då kommer hjärnan omedvetet tänka, det är ju pooler och Thailandsresor jag ska ha. Och att då gå hem och säga så här, det tycker inte jag vi har råd med. Det är ju jättesvårt.
Mm.
Det är som att för det ändå man ändå börjat på, är det år eller nästa år vi ska åka Thailand? Är det liten eller stor?
Ja, men precis. Men en annan sak skulle jag fråga dig. Jag hörde någonstans om att om man köper någonting, alltså oavsett om du köper en ny lägenhet eller om du går och köper en ny bil eller om du, alltså vad du än köper som är väldigt, väldigt stort och viktigt för dig i stunden, alltså någonting som man blir oerhört glad för, så sägs att man har bara roligt eller uppskattar det i ungefär 3 månader, har jag hört. Alltså att man tycker den här lägenheten är fantastisk och man är så nöjd och man är så glad, men sen så slutar man sätta värde på den. Eller mobilen eller bilen eller vad det nu kan vara. Vad skulle det där kunna förklara? Så jag tänker, hur tänker du på det som hjärnforskare?
Spännande fråga. Jag måste fundera lite.
Vad är din reflektion på det här, Charlie?
Ja,
stämmer det? Jag brukar koppla absolut till mig själv. Jag kan vara så jävla nöjd när jag har köpt något. Ja. Men sen går det några veckor och sen så är jag egentligen nöjd när jag tänker efter. Men det är inte
så att jag tänker på det. Nej, jag, precis så är det. Jag beställde till mig själv när jag fyllde år, eftersom jag lagar mycket mat, som du vet, en ny kockkniv. Och det här är alltså en urgammal japansk smed som har gjort samurajsvärd. Som nu är kockknivar och de är numrerade. Tagit 4 månader att få. De kommer i så specialetui och grejer. Och det är det vassaste du kan tänka dig. Och jag älskar den kniven. Och var jag verkligen så här, höll en föreläsning hemma. Så här, ingen rör den här kniven. Jag vill inte se att någon skär i papper. Jag vill inte se att någon försöker diska den. Och det så här, jag diskar den, jag lägger tillbaka den, så här ligger knivarna, här ligger samurajsvärd, det är ett annat, du vet. 3 månader senare, så här om dagen, så kunde jag inte komma ihåg nu bland knivarna vilken av det var. Och hade någon sagt för 3 månader sedan, om 3 månader kommer du kunna peka ut vilken som är den där, utan att du måste börja läsa ordentligt, säga just det var den här det var. Då hade jag sagt, så är det inte. Jag kommer känna lycka varenda gång. Jag bara skär med den där kniven. Men det är inte så. Så att jag tänker att i mitt liv är det nog absolut så. Sen finns det vissa saker som
men jag får bara hoppa in där. Kan det vara att vi också sen, när man har någonting, då tar man det sen för givet.
Ja.
Det man har gått och väntat på är ju så. Jag menar, jag uppskattar ju vårt landställe. Det är kanske mitt bästa ställe på jorden. Jag tycker det är fantastiskt. Men nu är det som att det har ju jag. Mm. Det är ju inget konstigt med det.
Mm.
Förutom att jag trivs där och tycker att det är jättebra. Jag skulle inte vilja bli av med det på något sätt. Men det är inte så att jag hurrar varenda gång, utan nu tar jag det för givet i mitt liv. Liksom.
Så är det ju att flytta. Man packar ner alla sina saker nu. Jag har levt i kartonger ett par år. Alla prydnadsföremål till exempel. Som jag inte uppskattade på samma sätt när jag var hemma. Men nu har jag varit borta i 2 år. Och nu när man packade upp dem. Då var det så här, oh den här. Så det var jättefint. Jag gick bara runt omkring och tittade på prydnadssakerna hemma. Nu har det gått några veckor. Nu ska jag inte med samma säkerhet kunna säga vad som står vad. Och liksom varför.
Vad säger du, Stina?
Jag tänker att det är någon stor del är nog det vi pratade om tidigare, att det är så här, vi är nyfikna, vi vill att det är framåt, utforska nya saker, och där får vi en belöning, och när någonting blir för bekant så blir det inte samma spänning längre. Men det finns en annan sida av det också, det är forskning som visar att det som är vårt, det vi känner att vi äger, tenderar vi att värdera högre. Den där kniven värderar du kanske ännu högre nu när det är din. Säg att man köper en kniv för 1000 kronor och sen så säger man men det här är min kniv för liksom, som jag har liksom investerat i och den betyder mycket för mig. Om man sen blir erbjuden du får 1100 kronor för att sälja den, då tenderar folk att ändå värdera den högre när de väl har den. Om man inte har den och ska köpa den från början. Om ni hänger med.
Ja, men det gör jag, och det tror jag ligger mycket i det faktiskt. Så, och framförallt om det är någonting som man har verkligen som sagt sparat till eller förväntat sig, eller som man verkligen uppskattar när man får den. Vad känner du om du får 1100 för kniven?
Nu ja.
Ja,
ja, absolut. Du får den. Jag har redan hittat en ny jag vill ha. men jag har själv, tycker jag, att det är obehagligt, och jag möter detta hela tiden, det här besjälandet som jag upplever av saker. Jag tycker att det är början på den här problemställningen, att man tänker, om jag hade det här, då skulle mitt liv förändras så här. Det vore så. Jag hör handväskor, är väl en klassiker som man hör, att några säger så här, hur kan du lägga 40 000 på väskan? Nej, men jag älskar den här väskan, och det är en sån här kvalitet, det går inte att köpa för pengar. Så du vet, ja. Och det är som att de pratar om ett barn nästan, liksom så här, att du går och lägger den på kvällen. Liksom. Och det kan ju vara en bil eller det kan vara vad som helst. Och Eftersom det inte funkar så, man blir ju inte lyckligare av en annan väska, så tycker jag att det där är läskigt när det pågår. Mm. Vi brukar hemma kalla för drömmen
samlare,
om den.
Om man samlar på, om man har ett stort intresse. Nej, men det kan vara vad som helst. Men om du är en samlare av väskor till exempel, och man väljer att ha det som en, sin hobby, då kan inte jag se vad det är för problem.
Nej, men jag säger inte att det är problem. Jag tycker att själva besjälandet är... Det är problematiskt om man tänker att, framförallt det man inte har, att om jag hade det, då skulle det förändra mitt liv. Mm. Så här och så här och så här. Jag menar, hur många gymmaskiner har inte du sett hemma hos människor som tror att det som hindrar dem från en vältränad kropp är att de inte har någon ab master eller någon cross trainer eller vad fan det nu är. Liksom så här. Och så tänker man, bara hade det här, då skulle jag börja träna. Vi kallar det hemma för drömmen om den vita tröjan. Och det är en ribbstickad vit stickatröja med så här extra tjock, så här dubbelvikt krage som man ser sig själv gå med på Gotska Sandön liksom med en golden retriever som springer i strandbrynet där. Alltså man ser ut som någon så här reklam för pensionsförsäkring eller inkontinensskydd eller något sånt. Mm. Liksom så här, man tänker så här, om jag bara hade den där tröjan, då skulle vi nog gå långpromenader på helgerna istället för att sitta hemma här och käka pizza och vara bakis. Liksom. Mm. Men den där tröjan är ju alltid för varm. Man använder aldrig den där tröjan. Man tror att en tröja kommer plötsligt förändra mitt liv. Eller ett par gympadojor. Jag försökte inte säga gymnastikskolan. Alltså, är ni med på vad jag menar? Ja. Att man tror att om jag bara hade den här telefonen, då skulle jag säga, om jag köper den här appen, då kommer jag börja meditera. Eller?
Men det är associationer. Vi lär oss ju via association till stor del. Mm. Så man ser reklam eller man ser på sociala medier någon som ser ut att vara otroligt lycklig och harmonisk i den där vita tröjan. Mm. Och då tror man att de liksom hör ihop. Mm. Och det här blir ju, om man kollar på sociala medier så är ju det slår, i sociala medier så kommer ju in mycket av det här som vi pratar om. Det kommer in sociala, att vi vill tillhöra en grupp. Det kommer in det här lite omedvetna, för oftast är det reklam, antingen reklam som inte är så tydligt att det är reklam, eller att det inte ens är uttalat reklam, men det blir liksom förklädd reklam för att vi ser, om det så är kompisar eller någon i vår närhet som har köpt någonting snyggt eller rest på en resa som vi vill på. Och det här blir ju då igen så här undermedvetet. Vi tänker inte att det här är inte en tillrättalagt bild, för det här är inte resebyrås reklam, utan så här är det verkligen. Och kolla vad lyckliga de är när de ligger där i solstolen. Fastän vi ju vet att många inte lever sådana perfekta liv som de visar på Instagram. Mm. Så det är många aspekter där som kommer in och påverkar oss extra mycket.
Gå in på Hemnet kan ni göra, och så kan ni ta lämpligt bostadsområde i Stockholm eller någon annan där priserna är ganska höga. Så kan ni räkna hur många procent av bilderna som är på saker som inte ingår i lägenheten. Mm. Så här närbild på två olivoljeflaskor som uppenbarligen inte är fast inredning. Nej. Eller liksom ett balkongmöbler eller ett stearinljus ur fokus. Så man tänker så här, om jag bodde här, då skulle vi vara såna här människor som sitter och läser det är weekend med svarta polotröjor och vi skulle ha så mysiga parmiddagar, som om det vore rummet som gör att man blir någon annan liksom.
Men knepet är ju att verkligen fundera och försöka skala av det hela så att man känner, men är det min dröm? I så fall ska man ju göra vad man kan för att nå den. Är det min dröm att sitta där och läsa det i weekend? Mm. För att jag önskar att jag gjorde det mer istället för att kolla på tv eller vad det är. Eller är det någonting som påverkar mig utifrån?
För det är det som är den här lottoreklamsgrejen. Det konstiga här är ju att hjärnan tänker så här, han har vunnit 1 miljon så han köper en Mercedes. Mm. Då köper jag också en Mercedes för då kanske jag också har vunnit 1 miljon. Mm. Liksom fotbollsspelare har en sån här tv. Mm. Som jag hade en sån här tv, då kanske jag också blir lite bränd fotbollsspelare. Mm. Och så fort man säger det högt medvetet så förstår man ju att det där var det dummaste jag har hört. Mm. Men eftersom man inte säger det högt utan det pågår här i bakgrunden, liksom 2% dygnet runt, så vips står man där och har hittat 3 goda argument varför det nog är läge att köpa en platt, mycket större tv som har ännu skarpare bild, fast man aldrig någonsin har stängt av tvn för att det var för dålig bild förut. Mm. Liksom.
Och det måste ju vara...
Va? Ja. Jag gillar dina liknelser.
Ja, men det är så kul. Folk är så här, ja, men det är mycket bättre bild på den här. Var det ett problem med den förra att du satt så här? Nej, bara... Fan, vad svårt det är att se om vilket lag som är vilket i den här fotbollsmatchen. Ja. Jag fattar inte det.
Men det måste vara någonting som också är hyfsat uppnåeligt för en. Om det är en fotbollsspelare som gör reklam för en tv. Mm. Så en tv, det är någonting jag ändå kan möjligtvis få, liksom, eller få köpa, äga, om jag så behöver ta lite lån. Det är ju inte en Rolex för 200 000. Det skulle ju inte påverka mig på samma sätt, för det är lite för orimligt. Man kan ju drömma om det, man kan ju se det liksom, som livsmål, inte vet jag. Men när det är just så här, ja, det är inom räckhåll om jag tweakar lite. Om jag tweakar lite på min ekonomi så kan jag ha samma tv som.
Och det där funkar, det är inget snack om att det funkar med fotbollsspelande, som när Zlatan nu gjorde reklam, eller då när han gjorde reklam för Volvo till exempel. Mm. Och när de körde de här kampanjerna så ökar ju Volvos personbilsförsäljning med precis hur mycket som helst. Jag har inte siffrorna nu, men det liksom, för då var det liksom okej att köra Volvo. Om Zlatan kör Volvo så kan ju fan jag också köra Volvo.
Det
var ju rätt. Det är ofattbart hur mycket den där faktiskt påverkar oss.
Trots att det är väldigt oklart om det, om hans reklammedverkan var en funktion av att han har blivit kär i varumärket, eller om det kanske till och med var pengar inblandade. Kan vi bara spekulera.
Vad skulle du kunna tänka på det?
Men hade den logiska delen varit med, så skulle man tänka sig att Zlatan kör nog inte Volvo för att han är kär i varumärket, utan han har nog fått betalt för detta. Det är precis det som jag tänkt.
Mm. Men om vi ska summera det här nu då, Stina, vad säger du? Hur ska vi,
ska vi undvika människor som har lyssnare? Vunnit?
Hur ska vi agera för att få någon ordning på det?
Ska man omge sig med fattiga människor så att man inte skaffa sig dyra vanor, och vältränade människor som man inte börjar käka pizza, och definitivt flytta direkt när någon vinner på lotto i området. Liksom, vad är lösningen här?
Nej, men var medveten om det och sök dig till miljöer som ändå miljöer och umgängeskretsar som ändå stöttar det du vill nå. Om det så handlar om sparande. Börja prata om sparande och ekonomi med dem runt om dig, så kanske du också märker att många går och funderar på det här och funderar liksom hur fasiken har alla råd med de här nyrenoverade lägenheterna och en snygg bil och snygga kläder och semestrar. Om man börjar prata med sina vänner och bekanta så kanske man inser att ja, men det är inte så.
Och när du flyttar in en rik snubbe i området där man bor, så kan man prata med de andra grannarna och säga att vi behöver ju inte liksom matcha, vi kan inte matcha honom. Vi kan aldrig, liksom, det verkar dumt att vi skuldsätter oss för att få en likadan grill.
Och så får man ju försöka fundera på och väga för och nackdelarna. Det är svårt för att gärna tänka framåt långsiktigt. Man får ändå försöka det och liksom visualisera. Det vet man, vissa forskare också. Om man visualiserar sin framtid så blir det lättare att faktiskt ta bra beslut som gynnar framtiden. Mm. Så då får man försöka tänka och räkna på, men okej, om jag köper den här på avbetalning, hur mycket kommer det kosta mig framöver? Eller kolla på det man har. Det visar också forskning att om man ska kolla på avbetalningar så är det ännu större effekt att kolla på vad man faktiskt har lagt på avbetalningar, om man nu redan har hamnat där. Mm. Och se, okej, det kostar mig så här mycket varje månad, vad skulle jag kunna gjort för de pengarna istället?
Mm. Det där är som en vän till mig gjorde. Hon gick hem och satte igång sparandet, så sa till sina barn, nu har vi ett val att göra. Ska vi åka till Legoland i sommar eller ska vi åka till Disney World varje år? Det är frågan. Nu eller ska vi bygga någonting som gör att vi har råd att åka till Disney World? Barnen var ganska klara på, vi skiter i Legoland i år och sen så sätter vi igång någonting som gör att vi kan åka till Disney World. Uppskjuten belöning,
det har vi pratat om många gånger. Vad bra. Det var kul, det här är ju superintressant.
Spännande.
Ja, ett stort tack Stina för att du kom.
Tack.
Tack så mycket.
Tack själv.
Och nu kommer en annan, nu kommer Kristina.
Ja, just det. Veckans snabba.
Ja.
Veckans snabba med Compriser.
Ja.
Nu ska vi ut på nätet, Kristina.
Precis. Vi handlar ju mer och mer på nätet, så att det är viktigt att ha lite koll.
Ja, att det har blivit mer besök på Abrahamsbergs video för mitt fall de senaste åren, det är uppenbart.
Det
är mycket som köps på nätet.
Verkligen.
Borde vi vara oroliga, eller?
Nej, absolut inte. Det gäller bara att man har lite koll, precis som att man går runt till olika butiker i ett shoppingcenter för att kolla var det är billigast, så måste vi göra det på nätet också.
Så du tänker faran i det du menar med näthandeln, det är inte att du anmäler kortet och registrerar, utan du menar att det är lätt att man köper för dyrt?
Ja, det också. Mm. Hur man betalar är viktigt att se. För står man i butik och betalar så blir det ganska tydligt och man vet att det är en fysisk butik om man vet att det är seriöst oftast. Men på nätet så finns det ganska mycket oseriösa aktörer, så det är också viktigt att hålla koll på, helt klart.
Hur ska man tänka då?
Ja, man ska jämföra priserna förstås, för att även om någon har rea så kan en annan butik ordinarie pris var billigare än den som har rea. Mm. Och då är ju prisjämförelsesajter superbra. Så kan man bara gå in och titta. De har också historik av priser, så man kan se att de inte har precis höjt priset precis innan en rea. Så att det ser billigt ut. Så att det är väldigt bra. Gör din research. Gå in och kolla det du vill köpa och kolla vilken butik är billigast och sådär. Mm. Och ser du en butik som du vill köpa ifrån som du inte känner igen, då är det också viktigt då att liksom kolla vad de har fått för recensioner. Det går ganska snabbt att se om det är en butik som folk är besvikna med. Prova att ringa kundtjänst, svara någon. Gör de inte det, handla inte därifrån.
Bra tips.
Får lägga ett litet bonustips?
Yes.
Man kan lägga en vara i varukorgen och sen inte köpa den. Då brukar det komma ett litet rabatterbjudande på den varan ett par dagar senare.
Det är faktiskt väldigt smart. Ja. Jag googlar ofta på rabatterbjudanden innan och det är ofta man får 10-20%. Så det är trevligt. Mm. Sen ska man vara noggrann med att titta på vad det tillkommer för avgifter. Det kan vara fraktavgifter. Det kan vara så att du måste skicka tillbaka varan och då får du betala väldigt mycket. Och så se över vad det som finns för ångerrätt och bytesrätt. I EU har du 14 dagars ångerrätt alltid när du köper på nätet. Det finns inte automatiskt utanför EU. Och något som jag inte hade koll på förut är att om du handlar i en butik så behöver inte de ge dig bytes eller ångerrätt, utan det är helt upp till butiken. Det finns inga regler för det i vanlig butik. Så det är bra att hålla koll.
Men hur vet jag om jag är innanför EU eller utanför EU och handlar? Det är inte så himla lätt att förstå att nu är jag i Kina när jag trycker på den här knappen.
Nej, man får koll. Det är det därför man måste ha lite koll. Vad är det här för butik? Vad har den för adress? Och är det då leverans från Kina så är det utanför EU.
Men man tittar sajtens fysiska adress.
Ja,
var...
precis. Ja.
Sen kanske man kan tänka lite moraliskt också, eller man tänker miljömässigt, hur ska man göra, ska man verkligen köpa från Kina eller kan man hitta någon produkt någon annanstans?
Verkligen, det kan ju vara små prisskillnader och då kanske det kan vara värt att betala lite mer. Det känns säkrare, det är närmare, det kommer gå fortare, frakten etc. Så att det är viktigt just att jämföra så att det blir...
Men du måste ju säga någonting nu, tänker jag, om det här med skatter och tullar och avgifter och sånt där som liksom man... trodde man köpte en vinkande kattunge för 14 kronor och så via tullen så har man betalat 349.
Precis, för allt som kostar över 1500 kronor så betalar du tull. Sen så är det också fraktavgift och sen på det, och beroende på vad varan kostar, så betalar du moms utifrån allt det här. Så det kan bli rätt dyrt om du handlar utomlands ifrån. Så det gäller i alla fall att ha koll på det här innan du beställer något. För är det halva priset från något annat land så kanske det blir ändå dyrare än hemma. Mm. Så det är bra att hålla koll på.
Det är där du har fått in vinkande katt ifrån hemma.
Min son älskar vinkande katter. Du vet, de här sushi-butikskatterna.
Ja, flera stycken alltså.
Akta er för vinkande katter.
Nog om det då. Finns det någonting mer? Hur är det möjligheten om man sen inte är nöjd med det man får hem? Det är ju lättare om jag handlat på H&M. Jag bara gå tillbaka och säga, hål på den här tröjan.
Precis. Om man inte är nöjd med någonting så ska man klaga till butiken man har köpt då i första hand. Och det är därför det är bra att man har provringt kundtjänst förut, att det finns en kundtjänst. Mm. Då klagar man dit. Om man fortfarande inte är överens så är det allmänna reklamationsnämnden som man går till om man har köpt något från en svensk butik. Annars finns det också hjälp från Konsument Europas webbplats för andra butiker.
Men först i butiken egentligen, som det är i de fysiska
butikerna.
Du går
alltid och klagar på den du har gjort affären med först. Ja. Annars så kan man göra en anmälan till allmänna reklamationsnämnden.
Klurigt ord det här.
Ja, det är inte lätt att säga.
Arn är lättare.
Arn är bra.